Podplay.
Baggen här som ni får se är strålande utseende.
Just det. Titta, en tallsvärmare ser jag direkt.
Det är vad vi har.
Den är ju inte störst i Sverige, din bagge.
Jag tog fram ett exemplar och stack fast i en
smeten
av mina lådor. Ja, man kan börja på fundera.
Det finns ett liv efter döden. Och om det ska det handla i detta 8:e avsnitt av Naturlycka. Alltså det ska handla om det myller av svampar, tickor, skalbaggar och andra viktiga kryp som har sitt hem i skogens döda ved, i stubbar och lågor, alltså liggande träd. Så naturvårdaren Ola Jennersten och jag, Lisa Tallroth, vi är på utflykt igen. Och vi ska träffa någon som Ola har pratat om, ja, sen första gången jag träffade honom. Och nu är vi äntligen här i Nås, in till Västra Dalälven i Dalarna. Och vem är denna märkvärdiga människa?
Bengt är nästorn i Sverige när det gäller skalbaggar. Och framförallt de som lever som larver inne i ved. Det finns nog ingen i Sverige som kommer i närheten av hans kunskaper. Han har ju då undersökt de här baggarna ett helt liv. Han är 85.
Det låter lite som en idol för dig.
Han är en dål.
Så du kanske kommer bli lite starstruck här idag?
Absolut, absolut, så är det.
85 år, men ändå spänstigt nog att kunna ta sig runt i skogen över stock och sten.
Absolut.
Nej, Bengt är ingen hemmasittare, utan han tar oss till den skyddade naturskogen vid Rostberget utanför Nås.
Ja, här kommer vi in i en skogstyp som jag har vurmat väldigt mycket för. Och det är ju stavagranskogen, den lavrika skogen som har en alldeles speciell fauna delvis knuten till sig. Med intressanta fjärilar, spindlar till och med. Ett par av våra vackraste korsspindelarter lever just i den här typen av skog. De är ju oftast uppkomna efter en brand och kanske en del tallar klarar sig, men sen är den nya gran, det är framförallt grangeneration som kommer att ockupera den brända marken, så blir det en våldsam kamp mellan träden och du får en massa undertryckta träd som har växt erbarmligt långsamt och därför så är den inte passande för de vanliga kulturskogens insekter, utan det är just den här stavagranskogen som de håller till i framförallt. Här har vi då en successiv träddöd.
Om det här skulle vara en skogsskötsel, då tar man ner det snabbt som 17 och planterar nytt.
Oh ja.
Det här är ju inte sån där skog som folk skulle tänka promenadskog. Nu klättrar vi över stock och sten.
Ja,
för det är ju ganska tätt och det är inte helt enkelt att ta sig fram.
Det är väl mer då bauerskog.
Ja. Trollskog.
Det är verkligen ett skogsrum med en fantastisk husmosse-täckning. Det är ju som Sveriges vanligaste mossa.
Nu är det ett litet oktoberregn vi har i luften, men det hittar inte ner så mycket. Träden står tätt.
Men se då, här har du ju det, en av de fina kriterierna på gamla granskogar. Du har granar i alla åldrar blandade tillsammans här. Det beror på ibland att barkborrarna har slagit upp små brunnar. De har angripit 10 träd kanske, eller 5 träd. Och då blev det med åren en liten glänta. Och då kommer det ny föryngring. Titta här. Kommer en ny generation upp med gran här. Men här kan ni också se då de här jättelika vårtbjörkarna. Här står det en oerhört hög. Och den generationen tyvärr håller på att försvinna. Så här behövs det en skogsbrand egentligen för att starta en ny cirkulation i ekosystemet.
Men betyder det att det är någonting som du går och önskar dig?
Ja, det är det. Och i många reservat här så har vi en rekommendation att man bränner ett område. Är det en tretåing? Ja, jag skulle tro det.
En hackspett?
Ja, just.
Små försiktiga hackor. Så att man kan gissa att det är en liten hackspett.
Ja. Mm. Jag får titta efter rosentickor.
Ja, just det. Det
vi har ganska mycket rosenticka här.
Den är så vacker. Jag hoppas att vi kan hitta en.
Det hittar vi nog uppe i backarna här. Ja. Men vi kan ta som sagt det här klimtickstubbarna.
Klimticka var det lätt att hitta.
Vad tittar vi på nu?
Ja, vi tittar nu på en granstubbe som då kanske dog för knappt 10 år sedan faktiskt. Jag tror inte längre sedan den dog. Och en infektion, eller vad man ska kalla det, en invånare på gran här, det är ju klibbtickan. Och där sker ju oftast infektionen samtidigt som man kanske har barkborreangrepp här. Så de första mycelen av klibbticka, det får du in de första åren efter sen trädet har dött. Om det nu har dött på grund av angrepp av 8-tandad barkborre och sånt.
Så det är de här mörksvarta klumparna som växer ut på stammen eller stubben som det är nu. Ja. Är en och en halv meter kanske. Men hur fort har de där växt? Det är något av en bjässe som sitter där.
Den har nog växt ett par år. Klibbtickan tror jag kan växa kanske 10 år i alla fall. Vi har ju tickor i Sverige som kan växa i 20-30 år innan de dör. Det är ju då fruktkropparna, mycelet som skickar ut de här fruktkropparna, det kan stanna mycket länge i ett träd här. Det kan stanna i lågorna här också, har vi säkert klibbtickmycel. Och det är ju så att klibbtickan, det är ju en ticka som äter upp cellulosan och spar då ligninämnena här.
Bröt du loss en bit? Det gick väldigt lätt. Det bara föll isär allting. Oh, ja.
Och det blir ofta små kuber. Och här kallade man ju det här för kubröta förr. Medan har man ju bioltickan, en annan mycket viktig i skogen här. Det är ju en ticka som äter upp ligninämnena och spar cellulosan istället, så då får du vitrötad ved. Så de här två olika röttyperna på gran, det är de som styr hela den här mångfalden sen av skalbaggar och av lavar och mossor och allting så småningom. Sen startar ju klibbtickan också successioner av insekter som sagt. Så när klibbtickan, nu när den lever, är det mängder med små skalbaggar framförallt, så kallade fuktbaggar och mögelbaggar som då utnyttjar sporerna. Det är mycket näringsrikt tydligen. Så går du ut och lyser i början av juni på natten här med ficklampa. Så dels är det ganska otrevligt för sporerna ramlar hela tiden som vita små moln, glesa moln. Och sen får du in sporerna väldigt lätt i ögonen. Så det känns, alltså de skaver. Men där kryper då fullt med små baggar och skördar av de här sporerna här. En del baggar av de här svamplevande arterna har ju speciella käkar byggnad för att fånga upp sporerna och tugga dem sen. Så att det är en mycket intressant värld.
Nu tänker jag på när du och jag, Ola, stod med näsan i en komocka.
Jajamän.
Och du sa att här bara i denna hög med kobajs finns det ungefär 400 arter eller kan finnas. Mm. Vad skulle man kunna dra till med något motsvarande här? Vad tror
ja,
du?
Kanske 50 arter minst är möjliga just i detta successionsstadium vi har här. Och då frånser vi barkborrar, angreppen och alla gäster och parasiter alltså runt barkborrarna här. För det är ett avsomnat kapitel i hög grad sen kanske 5, 6, 7 år tillbaks här.
Hur många år av liv har den kvar, den här döda stubben, innan den är fullständigt utplånad?
Ja, 20 år till skulle jag nog tro att den kan leverera mat åt insekter och svampar och bakterier, kanske ändå längre. Vi har ju stamdelen här, och här är det kanske inte så många insektsarter kvar, som möjligen i markfaunan som har gått upp här. För vi har en hel del kortvingar och andra skalbaggar som gärna huserar under mossan på såna här gamla lågor också. Men man ser hur fort skogen tar tillbaks. Här har vi till och med en gran, tror jag, som kommer. Sådana låga föryngring, som vi kallar det. Att de här gamla stammarna levererar en ny generation av trädplantor. Den är ganska allmän här.
Beroende på om de står upp och ligger, så är det ju två helt olika miljöer, eller hur? Ja.
Torrare på stubben som står och fuktigare på stammen som ligger på marken.
Och olika arter då som finns i de här två. Så därför är det ju viktigt att man både har stående döda träd och liggande döda träd. Men det, alltså, rådet då till en skogsägare är väl då det enklaste. Gör ingenting. Låt dem ligga kvar.
Det stämmer, absolut.
Gör ingenting och då elda upp din skog.
Jo då, det är en fördel också, åtminstone partiellt elda upp.
Jag förstår att den är lite svår att sälja in, det upplägget. Nej, men det hade varit biologiskt utmärkt.
Det kan länsstyrelserna föreskriva för många reservat.
Ja. Det är ju ett stort EU-projekt som heter Life Taiga, där man bränner i hela Sverige.
Ja, just det.
Jag var med uppe i Färnebofjärden, och det var 300 eller 400 hektar man brände på en gång. Det var, tror jag, Sveriges största brasa. Och det var ju just för att generera nytt liv.
Visst.
Ja, vi pratar ju mycket om skogsbränder nu. Det har ju varit katastroferna som det har varit för människor på många sätt. Den stora branden i Västmanland, och ni minns Vakemyr och de här olika som har dragit fram. Men ur ett biologiskt perspektiv, är det lika stor katastrof så?
Nej, tvärtom. Alltså, ur ett ekonomiskt perspektiv för markägarens plånbok är det en katastrof. Biologiskt så är det en nyfödelse och en förutsättning för den biologiska mångfald som finns i skogen. Alltså störningar, vare sig det är brand, stormar eller barkborrar, det är en välsignelse för många arter.
Vi har ju skalbaggar som man praktiskt taget enbart hittar på brända träd. Och vi har ju en art som heter sotsvart praktbagge, som är ett sånt där bra exempel. Alldeles i samband med branden så dyker de upp i brandfältet och parar sig med ena foten i glödbranden praktiskt taget. Så det är glödande kärlek, kan man säga.
Some like it hot, som vi säger på engelska.
Hur går det? Ola, hittar du något? Oj, här var det sankt.
Jag kan säga att vi såg rosen ticka här i lördag.
Nu har vi startat en jakt på rosen ticka. Jag vet inte ens vad jag ska titta efter. Får jag se? Där har vi den.
Titta, det är därför den heter, den är så fin färgad. Så det här är ju en sån här, en av nyckelarterna.
En brun ticka på uppsidan. Men om man vänder på den så är den rosenskär.
Så den går neråt, den här fina, vackra undersidan.
Den här regeln som finns för avverkningsskogen, att man måste lämna kvar en viss andel död ved efter sig på hygget. Om du hade fått göra om det där arbetet, skulle du ha krävt mer då?
Ja, det som är det värsta, det är ju, vad är det för död ved du sparar? Vad jag söker, det är ju stora lågor, stora grova, sakta växande träd. Det är de som är de mest värdefulla. En sån här liggande stam erbjuder ju mängder med små nischer. Om det är klenare virke, snabbvuxet virke, dels bryts det ner betydligt snabbare. Och sen så är det i många fall för klent alltså. Så det erbjuder inte alla de specialiserade djuren som kanske på en stor trädstam hittar en knytnävstor area som just passar den här specialiserade arten. Och lika med svampar också naturligtvis. Det är inte bara insekter som har de här kraven.
Men det är inte specificerat egentligen i regeln vad det är för slags dödved man ska lämna?
Nej, inte. Det är en hel del sådana här saker som man skulle vilja ändra på.
Den här podden heter ju Naturlycka.
Jaha, jaha.
Vad tänker du på när du hör det ordet? Vad betyder det för dig?
Det här är min naturlycka. Massor med dödved runt om mig och att jag ser en kontinuitet framåt i tiden också. Om jag kommer hit om 50 år så ser det kanske något sån här likadant ut. Alltså med massor med nya döda träd och så vidare. Så att det är väl för mig en naturlycka. Det är det. Jag undrar om det där är ulltickar på undersidan av den där granen. Vi ska se.
Var det den du tänkte?
Nej, på undersidan.
Den?
Nej, det är faktiskt tror jag violticka det mesta där.
Violticka och klibbticka. Det är de två viktiga nedbrytarna. Hur många tickor finns det?
Säkert ett par hundra arter av tickor minst.
Bengt, du har gjort det som jag tror att alla naturforskare drömmer om, nämligen upptäckt en helt ny art i ett gammalt liggande träd. Det måste du berätta om.
Det började med att jag på en vindfälld lind så hittade jag en skojig ticka som jag inte tyckte hörde till linden. Men då bröt jag loss ett par fruktkroppar, för på tickor lever det väldigt ofta väldigt tröga djur som man måste plocka fram under en stereomikroskop. Så man jobbar i 20-30 gångers förstoring ungefär. Men när jag tittade på undersidan av tickan så då fick jag plötsligt se en mängd med små djur rusa ut ur sporrören. För på undersidan här mynnade ju tiotusentals små sporrör. Det var helt tydligt att de här små varelserna livnärde sig inne i varsitt sporrör alltså. Och jag såg ju att det var något omedelbart, att det var något nytt för Sverige och för förmodligen Europa också.
Men där måste jag bara ändå stoppa. Du såg omedelbart att detta var något nytt,
ja,
för Sverige?
Jo, att det var en skalbagge, det såg jag nog på en gång. Men jag har ju någorlunda kunskap om den europeiska skalbaggsfaunan också, och framförallt naturligtvis den svenska skalbaggsfaunan. Så jag såg att det var något helt nytt.
Fast då kan vi väl ändå säga att det finns 4500 arter skalbaggar,
ja,
något i den storleksordningen.
Ja, just det.
Som du har i minne.
Jo då.
Ja, det är fantastiskt. Det förstår du själv att det är fantastiskt, att du omedelbart kan se att det är något nytt du har framför dig.
Det här är väl Europas minsta skalbagge. Man kan möjligen se den som
tittar
ett litet...
Tittar jag på den just nu?
Ja, ett litet brunt korn längst.
Ja.
Den är 0,4
millimeter. 0,4
millimeter. Ja, just det. Jo då. Ja, den brukar kallas för Enströms dvärgfjädervinge.
Enströms dvärgfjädervinge. Men den måste man stanna upp ordentligt om man ska se, för den var väldigt liten, det var den. Eftersom vi har förstått att arter försvinner.
Ja, just det.
Och då kan en art vara en sån här liten rackare som du visade mig nu precis, din skalbägge.
Om den har nog exklusivt levnadssätt så födosubstraten blir så pass glesa så att de inte kan finna varandra. Då är det ju stor fara att arter försvinner.
Och kan du hjälpa mig att förstå vad problemet med det är?
Det är just möjligheten att många arter är nyckelarter fast vi inte känner till det. Och att till exempel skadeinsekter av olika slag gynnas väldigt mycket av kanske till och med okända, alltså rovorganismer. vi har ju hela den patologiska delen med sjukdomar också på insekter. Så att det är mycket luckor att täppa igen, kan man säga.
Ola har glömt att vi gör en podd nu. Han har blivit fotograf istället. Nu har han släppt hem fram stora utrustningen. Men vi fortsätter att podda här, Ola, om det är okej. För jag tänkte den här liknelsen med om ett bibliotek brinner upp. Då har vi inte läst alla böckerna, men kunskapen finns ju där ändå. Och som nedbrunnen kan vi aldrig använda den eller nå den. Tycker du att det är det en bra bild för att försöka förstå vad det är vi håller på att gå miste om?
Jo, det tycker jag är en rätt bra bild faktiskt. Det är det absolut. Nej, för jag menar, vi hittar ju för vetenskapen nya arter av parasitsteklar och parasitflugor och allt möjligt fortfarande.
Vilket ställe du tog oss till?
Ja, vi har ju stora förekomster av knärot här överallt.
Knärot är en orkidé som också gillar gammelskog, precis som vi.
Nu tilltar höstregnet, kylan kommer krypande och naturen går ju faktiskt mot sin vintervila. Då sover en del av skogens insekter tungt, som ägg, larv eller puppa. Andra, mer oroligt, vaknar vid minsta temperaturskifte. Och några smådjur, hoppstjärt, gnagare och näbbmöss till exempel, de håller faktiskt igång även under snön. Ja, det är sånt man plockar upp när man umgås med Bengt Enström. I 70 år har han studerat livet i skogen.
Jo då.
Har du ens tittat på klockan, Ola?
Nej, den är lite för mycket.
Ja.
Och det är våran plan, men det trodde jag ju ändå. Nej, det är bara, vi får komma tillbaka, det är helt klart. Ja.
Men nu lämnar vi skogen för den här gången. Vill du veta mer om alla arter och vår biologiska mångfald så finns ju också Ola Jennerstens bok Naturlycka. Och på Instagram, Naturlycka Ola Jennersten, där hittar du bilder från dagens utflykt och allt vi pratat om. Det här var det sista avsnittet av Naturlycka för den här gången. Hela säsongen finns i gratisappen Podplay eller där du har dina poddar. Och vi som gör Naturlycka heter Ola Jennersten, Lisa Tallroth och för ljudmix svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Bazar förlag. Podplay.